Veckan med Ingrid och Maria.
God morgon, god middag och kväll, kära lyssnare, och välkomna till Nyhetsveckan avsnitt 2. God morgon, god kväll, god middag, var vi nu är, Ingrid?
Ja, nu är det god morgon. När vi spelar in detta så är det torsdagen den 23 och ni kommer att lyssna på det från och med imorgon fredag.
Det stämmer. Och det har ju varit en späckad nyhetsvecka, får vi väl ändå lov att säga.
Ja, det tycker jag. Man märker ju att valrörelsen är i full gång nu. Alltså temperaturen stiger för varje dag och det är det ena märkliga utspelet efter det andra. Och liksom dagens program kommer ju mycket att handla om Uppdrag granskning och måltäkterna som sändes i onsdags. Men vi ska börja i en annan ända, nämligen med Hanif Bali, Sara Skyttedal och folk som lägger ut bilder på sig själv när de skjuter.
Ja, det Sara Skyttedal-gate som sen blev Hanif Bali-gate som sen blev, ja, jag vet inte riktigt vad, det blev alla möjliga gater av detta. Det började ju redan förra fredagen, den 17, med att just Sara Skyttedal, som är tidigare ordförande i Kristdemokratisk ungdom, numera kommunalråd i Linköping, hon la ut en bild på sig själv när hon stod på en skyttebana med en ganska stor pistol, får man säga. Och jag personligen tycker att hon är hur cool som helst och dessutom skitsnygg. Men det var ju vissa som hade väldigt ont av detta, som tyckte att åh, så hemskt, usch, så våldsförhärligande. Och grejen med Sara Skyttedal är att hon, det här är inte första gången som det dyker upp bilder på henne, men hon gillar tydligen att jaga och sådana grejer. Hon har, vad jag förstår, vapenlicens och sådana saker, och hon har även blivit fotograferad när hon har varit uppe och flygit JAS-plan, och hon är lite så här tuff tjej. Men folk fick ju så ont av detta, och det var våldsförhärligande och våldsbejakande och jag vet inte allt.
Alltså det här är ju helt makalöst. Alltså skytte, det är en sport och det är dessutom ett sätt att jaga. Man använder vapen när man är jägare. Och varför ska detta kopplas ihop med våld? Jag menar, alltså om det hade varit en känd gängkriminell som har lagt ut bilder på sig själv med vapen, då hade jag förstått upprördheten. Det är väl ingen som tror att Sara Skyttedal är någon slags idol för gängkriminella. Att de där, nu visar hon att hon skjuter på skjutbana, då kan vi gå ut och döda några. Va? Vad är det för dumheter?
Nej, eller överhuvudtaget att gemene man plötsligt skulle då drabbas av en psykos och vilja gå ut och skjuta folk för att hon står på skyttebanan. Va? Jag menar, jag vet inte, så vitt jag vet så har inte mordstatistiken med skjutvapen ökat när det har varit VM i skidskytte till exempel, eller under OS, eller alltså.
Nej, och då visar de ju våldsförhärligande skyttar på tv-dagarna ända.
Ja visst, och svenskarna är ju dessutom väldigt framgångsrika i detta, som man skulle kunna tro att det skulle bryta ut skjutorgier utan like, om det nu var så det funkade. Nej, det handlar om är naturligtvis att det är många på vänsterkanten framförallt som stör sig på Sara Skyttedal, för hon är alldeles för frispråkig.
Hon är lite som Ebba Busch Thor var innan hon blev partiledare för KD. För då var hon också väldigt tuff och hon sa massor med bra saker. Och jag vet flera som röstade på KD förra valet. Just för att de gillade henne och hennes frispråkighet.
Var det så att det stod, den här partiledarkampen stod lite mellan de två, Skyttedal och Busch Thor?
Det minns jag faktiskt inte. Men hon var ju inte partiledare förra valet. Det var ju faktiskt Göran Hägglund. Och så avgick han då efter valet. Och så blev då Busch Thor partiledare. Och hon var ju också då kommunalråd innan dess. Precis som Sara Skyttedal är nu. Och men sen så helt plötsligt när de blir partiledare så blir de ju mjäkiga typer. Och jag menar, det är ju ingenting kvar utav Kristdemokraterna och deras liksom kärnfrågor. De har ju bytt ut alla dem och springer i Pride-parader och sånt.
Ja, ska vi nu tro de senaste opinionsmätningarna så är de ju ändå på väg uppåt igen.
Ja,
och man kan
opinionsmätningarna ger jag inte mycket för just nu, men vi kan ta det även ett annat tillfälle. För sen så hände ju följande att sen kom Sara Skyttedal lite ur fokus därför att Hanif Bali la upp en bild på sig själv på skjutbana.
Ja, och det var ju då att var det inte så här att folk hade skrivit bland annat då att det var så hemskt den här bilden på Sara Skyttedal, och hade det varit en blatte som kallat, alltså en person med mörk hud eller utländsk härkomst, då hade det blivit ett jäkla liv. Så lite Hanif Balis poäng var att jag är blatte och här står jag på en skjutbana. Så här ser det ut, ja. Ungefär så. Och det roliga är att det blir ett jävla liv, men det är inte de så kallat högerextrema som får krop, utan det är ju då än en gång vänstern som tycker att det är så, de får för sig att det här att Hanif Bali poserar också på en skyttebana, observera, han står inte liksom på Sergels torg med ett automatgevär eller så, utan det är på en skyttebana, men det är i en skola, det är i källaren på en skola.
Ja, men där ligger väl en skjutbana i källaren på den här skolan?
Ja, det gör det, Ingrid. Men då var det ju det att Hanif Bali hade skrivit att här står jag på skjutbanan i bla 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 skolan och övar skytte och bla bla vad det nu är då.
Och då uppmuntrade han till skolskjutningar, eller?
Ja, japp, det var precis exakt så det tolkades. Du fattar, vi är inne i liksom vansinnestolkningarnas, the age of vansinnestolkningar. Det är den ena grejen efter den andra. Vi pratade om det förra veckan med det här med konspirationsteorierna kring bränderna. Och det fortsätter.
Mm.
De här vansinnesteorierna.
Ja, och jag menar, syftet med de här vansinnesteorierna, det är ju naturligtvis, det är ju inte så att åtminstone journalisterna på fullt allvar tror att det här är våldsförhärligande. Utan det är ju att de angriper personer de retar sig på. Och medierna har ju i väldigt många år styrt partierna. Och om detta skriver faktiskt Kent Ekeroth väldigt bra på Samnytt om hur mediedrev fungerar. Och han säger då att han har ju alltid varit en sån person som journalisterna retar sig på. Och därför så varje gång han gjorde någonting som kanske andra har gjort 1000 gånger förut, så blev det en stor grej. Och i och med att även Sverigedemokraterna låter sig styras, ja, kanske framför allt Sverigedemokraterna låter sig styras av journalisterna, så lyckades de ju till sist få bort Kent Ekeroth.
Ja, precis. Och de har ju verkligen kämpat. Kent Ekeroth är ju ett exempel och ett annat är ju Björn Söder. De har ju kämpat som galningar för att få bort honom också. Hittills inte lyckats, men...
Nej, men de har ju desavuerat honom i och med att han blev vice talman. Det är ju inte ofta han går ut med någonting längre, för de anses ju skulle vara lite neutrala då, talmännen.
Ja, nej men alltså... Precis, det handlar för nästa steg i det här. Först är det då att Hanif Bali, han vill uppmuntra till skolskjutningar. Ding dong! Ja. Mm. Men det tar inte slut där. Utan någon gör en kul mem med Hanif Bali som anspelar på ett dataspel som heter Call of Duty.
Mm.
Där Bali då är liksom inklippt i huvudpersonens kropp, om man säger så, som är då tungt beväpnad och ja, det är en ganska kul bild, och så står det, har de klistrat in en text där det står liksom att at war, Hanif versus DN eller någonting i den stilen då, va?
Mm.
Alltså nu är det krig mellan Hanif och DN, för det är framförallt DN som har drivit den här drevet mot Hanif Bali, det här att han uppmuntrade skolskjutningar.
Surprise!
Inte alls. Det är ju de som driver de mest galna konspirationsteorierna och dreven och vill jobba för... Och det här är inte första gången de försöker få bort just Hanif Bali.
Nej.
Förra gången var ju då när han var tvungen att sluta twittra när det hette att han var någon slags rysk agent. Eller?
Ja. Men jag tyckte det var rätt intressant. Det finns en tjej på Twitter som heter Daniela av Geijerstam som jag har börjat följa, som är faktiskt riktigt vass rätt ofta.
Och hon... Det är en tjej. Det är en kille.
Jaha, okej.
Okay. Egentligen alltså, med pseudonym. En SD har jag fått höra.
Där ser man.
Det är nog ingen okänd person heller.
Nej, okej. Okay. Men det är rätt intressant, för denna hen skrev då häromdagen: Hanif Bali låtsas bara bråka med partiledningen. I själva verket är det ett trick från Moderaterna att fortsätta sälja ut landet och fortsätta öka invandringen. Och då när jag såg det så kom jag att tänka på Nordisk Ungdoms jätteroliga kampanj med moderata valaffischer. Har du sett den?
Nej, det har ni gått mig förbi.
Ja, jag la in länken nu. Så om du tittar under Kent Ekerot-länken så hittar du den. Det är alltså så här att Nordisk Ungdom, som är den här aktivistgruppen i Stockholm, de har ju gjort massor med roliga grejer. Och det här är fullständigt briljant. De har då gjort valaffischer för Moderaterna. Och så skriver de så här: röstar du på Ulf? Mer invandring, fler bönutrop, muslimska friskolor, flytta makten till EU. Och Moderaterna har ju blivit tokiga över detta, för det här är ju inga budskap de vill ha ut i valrörelsen. Men det är ju taget från deras eget partiprogram och vad de tidigare har haft för förslag och så vidare.
Ja.
Så Moderaterna har ju blivit galna och liksom menar att det är liksom odemokratiskt att någon annan går ut och talar om vad vi vill. För det här vill inte vi att folk ska veta att vi vill.
Nej, okej. Okay. Ja, jag har ju stött på det där intressanta fenomenet förut att vissa partier tydligen inte vill att man ska lösa deras partiprogram. Mm. Så att, det är väldigt intressant, måste jag ju säga. De hoppas att folk inte riktigt vet vad de står för.
Ja, för vad är det? Och jag menar, titta på detta nu med budskapen på valaffischerna. Numera står det ju nästan ingenting. Alltså vi har Centerpartiet, vars budskap är fjammot. Alltså framåt, men hon pratar ju så, fjammot.
Ja, jag vet inte.
Mm. Och Sverigedemokraterna har inget budskap alls. De har bara bilder på Jimmy Åkesson och två tjejer.
Ja, och någon kille och vad det är. Ja.
Så att, jag menar, det här har ju, det är ju också så att tack vare internet och sociala medier och alternativa medier så har vi åtminstone en del av befolkningen som är extremt mycket mer upplyst nu för tiden.
Mm.
Och därför så vet ju inte de här gamla partierna, de vet inte hur de ska hantera detta. Men se bara på den här undersökningen som visade att vilka partier som är bäst på Facebook.
Ja.
Och då var det ju en särskild vecka. Och då var ju då Sverigedemokraterna absolut störst. Sen var det faktiskt Moderaterna för att de har haft en del bra kampanjer där.
Mm.
Men sen är det ju Alternativ för Sverige. Och den absolut mest delade på topplistan, den kom från Alternativ för Sverige. Och det var en bild på de här bilbränderna i Göteborg.
Var det inte ett litet filmklipp till
och
med?
Jo, det var det. Och då stod det så här: videon som visar Sveriges förfall med bilbränderna på Frölunda torg i Göteborg togs ner på Facebook efter att den på en timme fått över 150 000 visningar. Dela så att alla får se vad som pågår i Sverige. Och den delades då när de tog den här skärmdumpen, hade den delats 28 872 gånger.
Oj.
Ja. Och nummer två var från Moderaterna: stoppa utländska stöldligor. Och den hade delats 590 gånger.
Ja.
Det är inte bara liksom delningar, utan det är interaktioner om man har gillat och så. Så det var därför den kom på nummer två. Och så kom Sverigedemokraterna på nummer tre: vi väljer välfärd före massinvandring.
Men frågan är, om vi nu ska återgå till det här med Hanif Bali-gate.
Mm.
Frågan är, alltså din tes, eller det finns en sån tes åtminstone, att det här är inte på riktigt, de här bråken som han ständigt har med sin partiledning, utan vad vill de uppnå? De vill verka tuffa mot invandring utan att själva verket var det, eller?
Ja, jag tror att det är så den här twittaren till. Och jag tror att det ligger en hel del i det. Därför att Moderaterna har ju tuffat till sig i sin retorik. Men de vågar ju inte vara så tuffa som Hanif Bali. Men de vill inte bli av med honom. För de tänker så att många människor tror att Hanif Bali säger det som Moderaterna inte vågar säga. Men som de egentligen tycker.
Jo, nej, alltså hur som helst så verkar det ju helt klart vara så att de har dragit. För att nu när de försökte pressa Kristersson angående Bali här då, att han skulle ta honom i örat eller ja, helst ge honom sparken eller kalla tidningsutgivarna försökte kalla Kristersson till möte med anledning av hoten mot medier. För det var ju det som hände med den här, vad det är så att säga, om den här Call of Duty-memen. Då gick det från att han ville uppmuntra till skolskjutningar till att han ville skjuta journalister. Det var nästa steg i de här konspirationsteorierna. Och det var då TU kallade Kristersson till möte som han inte ville gå på, utan han skickade dit Strömmer istället, som väl är partisekreterare. Och vad de kom fram till där, det vet jag inte riktigt. Det har hur som helst inte hänt någonting, och nu har hela grejen verkat liksom dö ut. Kristersson sa väl någon, han kom väl med någon halvkväden visa där att ja, det är klart att man ska ju vara städad och hålla god ton, och sen blev det inte mer.
Nej, nej, alltså det är ju så också i de här dagarna att nyheter lever ju väldigt kort tid.
Ja, ja, precis, exakt. För det dröjde ju inte länge då. Alltså det här Bali Gate höll väl på nu fram till ungefär mitten av veckan. Och ska vi ta Uppdrag granskning med en gång, om vi liksom går lite i prioordning här?
Ja, det kan vi göra, för att så att inte vi blir alldeles för långrandiga.
Ja, liksom nästa stora grej efter Bali Gate under den här veckan, det var ju då Uppdrag granskningsprogram som sändes på onsdagskvällen. De försökte lägga ut det på SVT Play redan på onsdag eftermiddagen. Klockan 15 skulle programmet då läggas ut på Play. Men vad hände, Ingrid?
Ja, helt plötsligt gick det inte att se. Och då började ju konspirationsteorierna flöda vilt i alla sociala medier. De har försökt stoppa programmet, de försöker stoppa programmet. För att det var ju nämligen vad Jerzy Sarnecki, Snickesnacki, ville. Han hade ju gått ut i SVT Morgon och sagt att det här var ett mycket dåligt program, för det stödde högerextrema krafters intresse. Så han tyckte att programmet borde stoppas. Och du och jag pratade om det, så jag ser framför mig, nu har sossarna ringt SVT och sagt, om ni sänder detta så kommer vi att förlora valet och då blir det inte roligt för er och da. För det var ju väldigt märkligt att det plötsligt inte gick att spela upp på Play. Men tack och lov så var detta fel, eller så hände det men SVT stod på sig. Det kommer vi aldrig att få veta. I vilket fall som helst så kunde man vid 16:30 eller någonting se programmet. Så jag såg det före sändningen.
Och då kanske vi ska, för de som inte har sett programmet eller som har befunnit sig under en sten här nu i slutet på veckan, så kanske vi ska berätta att temat för detta program var alltså att personer av utlandsfödda är gravt överrepresenterade vad det gäller våldtäkter och framförallt överfallsvåldtäkter. Och då har Uppdrag granskning alltså gått igenom alla fällande domar under en viss tidsperiod, om de senaste året. Eller,
ja, jag tror det var 5 år faktiskt.
Ja, okej. Och det visar sig att av alla våldtäkter så är 60% av de dömda utlandsfödda. Och av överfallsvåldtäkter så är 85% utlandsfödda av de som dömts då. Observera nu detta, det är alltså bara fällande domar, inte anmälningar. Nej. Och så vidare. Men alltså en av de grejerna som både du och jag reagerade på med en gång, som vi tyckte, amen hallå, det var ju då att varför har man inte tagit med andra generationens invandrare? Mm. Det vill säga de som har en eller två utlandsfödda föräldrar. Mm. För då hade du fått upp de här siffrorna ännu mer.
Mm. Precis. Och det är naturligtvis ingen slump. Jag tror ju att det är så här att Uppdrag granskning har känt att det här är ett väldigt intressant ämne. De är ju typ 98 på bollen. Det här har ju skrivits om i alternativa medier i många år, och Sverigedemokraterna gick ju redan i valet, vad var det, 2010 eller 2014, ut med en rapport där de hade sammanställt alla de här undersökningarna som ju faktiskt har gjorts men som slutade göras 2005, kom den sista, eller den senaste får vi väl ändå säga, eller hoppas. Så jag menar, och det här året har först Expressen och sen Aftonbladet skrivit om det här med utländsk bakgrund, eller jag vet inte om det är utlandsfödda de också hade. Så att, jag menar, de är jättesent på bollen, Uppdrag granskning. Men det gör ingenting, för det är väldigt, väldigt bra att de gör det här programmet. För när Uppdrag granskning släpper ett program, då vaknar Svensson. Det är väldigt många som inte har en aning om, de har inte läst P. Jonassons undersökning, som ju också var 5 år med fällande domar. Och han har ju mycket, mycket tydligare statistik. Och den liksom, rapporten finns ju på nätet. Man bara söker efter P. Jonasson våldtäkter eller någonting sånt, så får man upp den. Men det är ändå så att de vill göra det. De tycker att det är viktigt. Men för att inte göra det allt för farligt så tar de inte med andra generationen.
Precis, utan de tar de bara utrikesfödda. Mm. Men som sagt, okej, bättre än ingenting. Va? Och de har ju, precis som du säger, de har ett genomslag som ingen annan skulle jag säga. Mm. Det här, alltså, de som ligger i koma hemma i soffan och har gjort så de senaste 10 åren kan inte undgå det här.
Nej.
Utan, och det finns ju en hel del sådana som vi alla vet som är väldigt svårväckta inför den ganska allvarliga situationen som vi befinner oss i Sverige. Men inte ens de kan värja sig mot Uppdrag granskning. När de gör någonting så har det genomslag även bland de som har tvingat in sig själva i koma.
Ja, nej, men så är det ju. Så därför var det väldigt bra. Och Jag tycker att det var mycket intressanta saker i det här programmet och de lät många komma till tals. Och det hemskaste var ju den här kvinnan som blev dubbelvåldtagen i Strängnäs.
Ja. Okay.
Som var med, men hon sa ju inte så mycket och det förstår jag. Alltså det är fruktansvärt jobbigt. Det var tufft nog att hon bara ställde upp. Mm. Och då var det så att hon hade ju då passerat, när hon hade varit ute på krogen, och så passerar hon då ett flyktingboende och blir då våldtagen av någon utlänning. Och sen så går hon, hon gick inte hem då, utan hon gick tillbaka till stan och tänkte väl att hon skulle skaffa hjälp eller någonting. Och då stöter hon på 2 utlänningar som våldtar henne, de också.
Mm.
Och spottar på henne och säger vi ska knulla dig, svenska flicka. Alltså det är så fruktansvärt vidrigt. Och det tycker jag är synd att de inte fokuserade på. Därför att det intressanta med detta, framförallt för oss som har hållit i debatten länge, det är ju att det här är ju ingen slump. Dessa människor hatar svenska kvinnor. De hatar Sverige. De vill egentligen inte vara här. De är här för att de får pengar. Men de vill ta över vårt land, alternativt bara visa hur mycket de avskyr oss och vår kultur.
Jag kan mycket väl tänka mig att de blir extremt triggade av svenska kvinnor som inte underkastar sig i den utsträckningen som de är vana vid.
Mm.
Alltså det är väldigt provocerande för personer från en viss typ av kultur. Ja. Att kvinnor har mage att springa omkring ensamma på nätterna. Jag ska nog visa dig din plats. Jag tror att det kan finnas en sån. Men alltså, utan att djupanalysera deras motiv, för då tror jag inte vi hinner här idag, så är det ju, precis som du säger, en av de bra grejerna med programmet var att de försökte ändå ta med flera olika röster.
Mm.
Och en oerhört intressant grej som de gjorde var att de faktiskt hade pratat med ensamkommande afghanska ungdomar, unga killar, med hjälp av Mustafa Panshiri, som ju själv är... Ja, han var 11 år när han kom till Sverige från Afghanistan, och nu är han utbildade sig sedermera till polis, och nu är han väl, vad ska man säga, opinionsbildare. Han har skrivit en bok tillsammans med Jens Garnman bland annat.
Mm.
Och han gav sin syn på det hela, och så pratade de då gemensamt med de här afghanska ungdomarna som ju inte verkade ha några problem med liksom konstatera att det här faktiskt var ett problem.
Mm.
Det var ju så intressant. Alltså de verkade inte ett dugg kränkta över att prata om det här. Svenskar blir mer butthurt än vad afghanerna själva blir av att diskutera problemet.
Absolut. Och jag menar, de förstår ju det som svenskar vägrar att förstå. Nämligen att i deras kultur har kvinnan inget värde. Och hon måste täcka sig. Och det är hennes eget fel. Och om en kvinna blir våldtagen så är det... Har hon en man så är det han som blir kränkt. Och har hon ingen man så är det ingen som är kränkt överhuvudtaget.
En man eller en pappa eller bror, eller alltså om du tänker så här klanstrukturer nu.
Mm. Jo, alltså kvinnan har inget värde i sig själv.
Nej, de ser
ju inte på kvinnor som människor. Och detta skrev ju hon väldigt intressant om, Helena Edlund. Som ju har varit i Afghanistan. Och hon skrev en jätteintressant artikel. Det var precis efter gymnasielagen hade gått igenom. Om just hur... För hon var där och hon jobbade med dem. Hon trodde liksom att nu ska jag förklara för dem om hur det här med kvinnors rättigheter och så. Och blev helt liksom... Nej, men det var inte de ett dugg intresserade av. Vadå kvinnorättigheter? Och hon skrev ju så här, liksom, män slår män, kvinnor, barn och djur. Kvinnor slår andra kvinnor, barn och djur. Barn slår andra barn och djur.
Ja.
Det är nog fruktansvärt. Och jag menar, det har ju konstaterats gång på gång att Afghanistan är världens farligaste land för kvinnor. Men i Sverige vill vi jättegärna ha afghanska män. För det har ingenting att göra med hur de är. Utan det är marken de trampar och luften de andas. Så när de kommer till Sverige så blir det precis som vi.
Jag kan inte begripa var denna vansinniga idé kommer ifrån. Och du och jag har ju pratat om det innan. Vi har pratat om det i svepet. Vi har pratat om det i Nyfiken på. Vi blir inte kloka på hur folk tänker angående detta. Alltså det måste vara. Det måste finnas någon koppling till det här övertron på social ingenjörskonst och bamsetänkandet. Och det här att det spelar ingen roll vad du har för gener. Det spelar ingen roll vilken kultur du kommer ifrån. Ingenting spelar roll. Därför att allt går att liksom, alla människor är oskrivna blad som går att göra om från början.
Ja, och det enda som förs fram som argument är ju de så kallade socioekonomiska faktorerna.
Ja.
Och då vill jag säga så här. Spelar det någon roll varför de gör det? Och för det är ju nu diskussionen. Du vet Ann Heberleins bok och det handlar om kultur. Vi måste veta varför de gör det. Nej, säger jag. Det behöver vi inte alls veta. Vi ska konstatera att de gör det och att de därför inte ska vara i Sverige. Vi har ingen rätt, politiker och journalister har ingen rätt att utsätta svenska kvinnor för denna akuta fara. Jag skiter i varför de gör det. Jag skiter fullständigt i det, Maria.
Ja, jag vet inte. Jag vet det. Men alltså, ska man ha någon chans alltså, att komma till rätta med problemet? Ja, det bästa hade ju naturligtvis varit att inte släppa in fler personer från de här länderna överhuvudtaget och att börja skicka hem dem som redan är här. Men det lär ju inte hända i första taget. Och då är det näst bästa är att försöka ta reda på att kartlägga orsakerna. Att synliggöra problemet, att försöka inskärpa för dem med en gång när de kommer hit att så här beter man sig inte i Sverige. Och att vara extremt tydlig, peka med hela handen. Helena Edlund skrev, vi ska lägga den länken till hennes den artikeln som hon skrev om afghaner, just hur de tänker. Där hade hon bland annat, det var någon ung kille på ett asylboende. Jag minns inte om Helena själv jobbade där eller om det var någon bekant i hennes.
Jo, hon jobbade där själv.
Ja, han hade ju, då hade han berättat att alltså, han tänkte liksom så här att ja, jag testar ju mig fram liksom, vad jag kan komma undan med. Om jag går fram till en av personalen och säger att den här jävla skitmaten tänker inte jag äta. Och han tar tallriken och dänger den i golvet och skriker att nej, men då kan du gå utan mat, din dumme jävel. Då gör inte jag om det igen, utan då äter jag snällt det som jag får.
Ja.
Men om han däremot börjar fjäska och oj, då ska vi fixa så att du får någonting annat. Då kommer det sluta med att alla på hela boendet kommer att börja kräva specialbehandling och specialmat. Och det är så det funkar. Ju mer man, alltså, ger du lillfingret så är du snart av med hela armen, hela kroppen. Till slut. Det är liksom så den här kulturen, den starkes överlevnadskultur funkar. Och det är där krocken kommer in mellan svensk kultur som är den här snällhetskulturen. Ju snällare du är, ju snällare bemötande får du tillbaks. Men denna kulturen, den här ganska våldsamma klankulturen, den funkar tvärtom. Det är den starkes rätt som gäller.
Och den starke föraktar svaghet.
Ja,
så och när vi ser
snällhet som svaghet.
Ja, när vi ständigt liksom vänder och vrider in och ut på oss själva för att visa hur snälla vi är, så föraktar de oss mer och mer. Och de får också signalen att svenskarna bryr sig inte. De skiter i sitt land. Vi har mycket större rätt att ta över det, för vi vet ju vad vi vill.
Ja.
Jag får bara säga en sak till om det här med att alltså varför det har varit, varför det är så omöjligt att diskutera något negativt med invandring, eller åtminstone har varit under väldigt många år. Och jag skulle vilja säga att den största orsaken till detta, den som är mest ansvar, det är just Jerzy Sarnecki. För han har suttit som en spindel i nätet, först på Brå och sen, liksom, nu jobbar han ju inte där utan på Stockholms universitet, men han sitter ju fortfarande i något råd, något vetenskapligt råd för Brå. Det är han som har styrt detta och han har hela tiden velat gömma undan det här.
Ja, och han är medverkar ju också i programmet. Och jag tycker att reportern, heter han Petter.
Mm.
Han gör det väldigt bra. Han ger sig inte, han nöjer sig inte med Sarneckis vanliga floskelsvar, utan han pressar honom lite grann.
Mm.
Och ifrågasätter hans konstiga, extremt krystade socioekonomiska förklaringar till allting. Och det intressanta med Sarnecki är också att han hoppar lite fram och tillbaks.
Mm.
Och så ena sekunden så säger han att jo, men det vore ju bra med mer forskning. Klart vi ska ha det. Och nästa sekund så säger han att nej, men varför det? Det behövs väl inte, för det har ju ingenting med saken att göra.
Mm. Och den kunskap som finns är tillräcklig.
Sa han. Det rena snoren, alltså alla måste titta på detta programmet, för han är där är något allvarligt fel i hjärnkontoret på den gruppen.
Alltså ja, eller så är det helt enkelt så att han har ett syfte med detta. Han är en av dem som vill att Sverige ska fyllas med väldigt våldsamma invandrare. Och han har tagit på sig att hålla svenska folket i koman. För att vi en dag inte ska kunna göra någonting åt det. Och jag menar, han förde ju fram en helt ny, helt vansinnig teori. Att de här våldtäktsmännen, det är framförallt människor som först, alltså de har flytt från sina länder och sen har de levt på gatan i olika storstäder som Paris.
Mm.
I grovt maskuliniserade miljöer.
Ja.
Och när de väl kommer till Sverige så är de redan så trasiga att de kan inte göra något annat än att våldta. Alltså han är fruktansvärd. Alltså han är Sveriges farligaste man.
Ja, ja, han är extremt obehaglig på alla sätt. Men som sagt, vi får nog lämna honom där här så länge. För jag vill prata lite grann om Ivar Arpi och Anders Lindberg. Ja, det var nämligen så att på torsdag morgonen så medverkade dessa två ledarskribenter i SVT Morgon och pratade om Uppdrag granskning-programmet. Och föga förvånande så var ju Ivar Arpi väldigt vettig.
Mm.
Och tyckte att självklart ska vi ha mer forskning. Och det är ju väldigt konstigt att Sverige är typ det enda landet i världen där medborgarna anses vara för labila för att kunna hantera information om vad som faktiskt händer.
Ja, det var jättebra sagt.
Det är ju anmärkningsvärt. Och ja, han sa det ungefär vad du och jag har sagt här nu, att men det här är ju självklarheter, och våldtäkter har ju naturligtvis, för det första så finns det inte så mycket forskning på våldtäkter överlag.
Mm.
Och man vet inte exakt alla gånger vad våldtäkter som fenomen beror på. Det kan bero på lite olika saker i olika situationer, antyder han.
Mm.
Och givetvis är det ju så att det kan finnas flera faktorer som spelar in. Viss socioekonomi absolut kan vara en faktor. Det vet vi inte. Kultur kan vara en faktor. Gener kan vara en faktor.
Mm.
Men detta måste man ju undersöka, menade ju Arpi, som då förnuftets röst. Bredvid honom sitter ju då den här fullständiga galningen Anders Lindberg. Och för andra gången på typ en vecka så framför han en ganska galen konspirationsteori.
Mm.
Mm. Och det är då att Uppdrag granskning har gjort det här programmet för att de vill starta ett kulturkrig och de vill påverka valrörelsen. Vad gör de med för den?
Ja, det är fantastiskt. Och han vidareutvecklar ju detta som att Uppdrag granskning, de tänker tillbaka på 2002, valstugereportaget när Moderaterna visade sig vara rasister. Och för då påverkade de ju valrörelsen. Och det är det enda de vill igen. För de har blivit liksom precis som att, ja, de är ju inte viktiga längre. Och så har idioten mag, alltså vi ska säga det, han är politisk chef för att ta på Aftonbladet. Det var så han presenterades i alla fall.
Ja.
Jag trodde bara att han var chef för ledarredaktionen.
Gammal politruck.
Jaja, han jobbade ju för Mona Sahlin under många år.
Ja.
Då säger han då dessutom så här att det här är ju inga nyheter. Det här var helt meningslöst reportage. Därför att det här har Aftonbladet skrivit om. Så det vet redan alla.
Ja, precis. Och om det nu inte finns någon ny forskning så behöver man inte göra fler reportage heller. Då är det bättre att forska. Men, ja, säger Ivar Arpi, men det är ju det ingen vågar göra. Ju. Det är ju det bland annat som reportaget tar upp. Att hade det inte varit bra med mer forskning? Alltså han har sån konstigt cirkelresonemang, Lindberg. Men jag tyckte att det mest anmärkningsvärda var att han faktiskt, han lanserar in till konspirationsteori. Och det säger mig att sossarna är helt desperata just nu alltså.
Ja, det är de.
De slår vilt åt alla håll och kanter. Man kunde se det lite grann på Morgan Johansson som han och Moderaternas
Thomas Tobé.
Ja, precis, som är rättspolitisk talesperson för Moderaterna, Tobé. Mm. De hade en liten tätt efter programmet.
Mm.
Där de blev utfrågade. Och Morgan Johansson är också, alltså han är helt svettig och galen och liksom röd i ansiktet och bara slår åt alla håll kanter. Han är hela tiden aggressiv. Han tittar inte riktigt på, antingen blänger han surt på den han pratar med eller så stirrar han på ett vilt konstigt sätt. Jag vet inte, han verkar helt knäpp alltså.
Ja, absolut. Och Thomas Tobé, jag tycker han är bra faktiskt.
Han är bra,
ja. Och han sa ju till exempel att det har alltid varit känsligt i Sverige att tala om frågor som rör invandring. Och han undrade också om inte det var ett svek mot brottsoffren att inte prata om detta. Och då säger Morgan Johansson, ja, om du formulerar det så är det ju så. Men det är ju därför vi har skärpt sexualbrottslagstiftningen. Och då säger Tobé, ja, det är definitivt ett svek. Man har varit mer intresserad av att försöka kontrollera debatten än att ta fram riktiga åtgärder för att komma åt sexualbrottslingarna.
Ja, det här är ju ett helt obegripligt resonemang för Morgan Johansson, för han har ju ingen empati. Det är ju helt uppenbart ju.
Mm.
Så att, hur ska han kunna förstå, alltså kunna stå där och tänka på offren, det skiter han ju.
Ja, och han bara arpar ju på som vanligt om att vi kan finansiera våra förslag i alla fall.
Ja.
Det kan ju inte ni, för ni ska sänka skatterna.
Ja.
Ja.
Du, ska vi försöka knyta ihop den här våldtäktshistorien här? Moderaterna gick till attack mot regeringen om att man har mörkat statistik.
Just det.
Reportaget.
Ja, och det intressanta med det här tycker jag egentligen är de som har skrivit. Det är ju alltså, jag skulle säga, det här var ju då Thomas Tobé som då gick ut med detta om att man har mörkat statistiken.
Mm.
Och det är ju bra, men vi har en länk till en debattartikel i Svenska Dagbladet. Och den är skriven av Ulf Kristersson och Anna König Järlmyr som är borgarråd i Stockholm.
Ja.
Och jag undrar så här, varför är det inte Thomas Tobé som skriver?
Nej, jag vet inte.
Nej, jag tycker det är jättekonstigt.
Ja.
Men alltså, Moderaterna vill ju nu helt klart profilera sig som ett parti som tar det här med våldtäktsgrejen på allvar.
Ja.
Sen vet jag inte, alltså jag menar Thomas Tobé har betydligt hellre honom som justitieminister än Morgan Johansson. Ingen tvekan om det. Men jag litar inte på dem.
Nej.
Utan det mesta av det här är valfläsk. Vi ska minsann ta tag i det. Nej, ni gjorde ingenting under de 8 år ni hade makten. Ni har hjälpt till att mörka statistiken. De kunde ju ha begärt att Brå skulle göra en sån utredning då. Men det har varit så farligt och så hemskt, och man får ju inte prata om det.
Mm. Ja, precis. Det är ju det som är lite, inte så lite heller oklädsamt, att Moderaterna går till attack nu och tycker en massa saker nu. Och de 2017 tyckte de att Brå skulle göra en ny undersökning. Det var ju så dags.
Mm.
De satt ju själva vid makten fram till 2014. De kunde väl beställt en ny undersökning.
Absolut. Och jag vill bara tipsa också om Bashirs film. Kära Bashir, som ju inte finns med oss längre. Det känns som att han har varit borta jättelänge. Men det är inte ens ett år.
Nej. Han gjorde ett hemskt, hemskt jobbigt reportage om en gruppvåldtäkt. Där han intervjuade ett offer. Vi ska lägga länken i våra show notes så att ni kan titta på det. Om ni inte
Och jag vill bara med det också säga att den här tjejen, hon blev ju våldtagen. Det var ju mitt på ljusa dagen, så det var ju inte att hon sprang ute på natten.
Nej.
Och det var 3 stycken utlänningar, araber då, som lurpassade på henne i något skogsparti. Och det värsta med det är, där beskrivs verkligen det här hatet som driver dem. Så jag vill ju veta varför, se den här filmen, för hennes berättelse är helt chockerande. Och hon liksom säger då att, hon berättar att de sa till henne, du har blå ögon, tjejer med blå ögon ska lida. Hoppas det gjorde jätteont, säger de till henne efteråt. Hoppas det gjorde jätteont.
Ja, det är fullständigt bestialiskt. Men se gärna Bashirs film om ni vill må lite dåligt, höll jag på sig.
Mm.
Ibland måste man ju.
Ja, men ibland måste man utsätta sig. Därför att det är, alltså empati handlar ju om att kunna sätta sig in i en annan människas situation. Och det är först, tror jag, för de flesta människor, när man verkligen hör ett offer berätta. Och det gjorde ju inte hon i det här programmet, Uppdrag granskningsprogram. Det var ju för jobbigt för henne. Och det är ju jobbigt för den här tjejen som Bechir intervjuade också. Men hon gör ju det. Hon berättar detaljer exakt och hemskt det. Och det, du ska se den för att du verkligen ska släppa loss din empati. Och känna att vi kan inte tillåta att svenska kvinnor behandlas på det här viset längre.
Mm.
Nej, ut.
Du?
Mm.
Munlädret är väldigt smörjt på oss, smort på oss idag.
Ja.
Ja, och vi har bara hunnit med 2 nyheter.
Mm.
Så nu får vi prioritera ganska hårt här. För vi skulle inte göra ett lika långt program den här gången, sa vi. För folk pallar inte med oss längre än max en timme.
Mm. Ja, och jag vet inte om du har någon favorit. Men jag skulle gärna prata om det här med regnbågsfamiljer och HBTQ-lobbyn.
Ja, kör på det.
Ja, det är ju så att jag kan läsa i Dagens Juridik att nu har en ny utredning lämnats över till regeringen med ett nytt lagförslag. Och då står det så här: föräldraskap till barn som föds utanför äktenskapet ska även i fortsättningen bekräftas av båda föräldrarna, men det ska få ske elektroniskt. När det gäller gifta personer så ska samma regler gälla för föräldrar av samma kön och för personer som har bytt könstillhörighet och för, som för heterosexuella par. Alltså, om ett lesbiskt par inseminerar den ena, då ska den andra mamman också bekräfta att hon är förälder.
Jaha, men det kan hon ju inte vara.
Nej, hon är ju inte biologisk förälder. Hon kan ju vara styrförälder.
Ja, men är det inte att hon ska bekräfta att hon kommer att vara vårdnadshavare?
Jo, men alltså det uttrycks ju som förälder.
Ja, det är ju väldigt konstigt. Det är ju konstigt ordval. Därför att förälder är ju den som är far eller mor till ett barn. Sen kan man vara vårdnadshavare, men det är ju någonting annat. Alltså det innebär ju att du har inte biologiskt... alltså om vi tänker adopterade barn har ju också, ja, där brukar man väl i för sig säga att adoptivföräldrarna är dens föräldrar.
Mm.
Men
jag menar så här, alltså det här är ytterligare ett förslag som syftar till att krossa kärnfamiljen, att se till att det föds en massa barn som aldrig kommer att få en möjlighet att få veta var de har fått hälften av sina gener ifrån. Och det är liksom föräldrar som har bytt kön med varandra till exempel. Och då, jag vill bara påminna då om att i barnkonventionens paragraf 7 står det så här: varje barn har rätt till ett eget namn, ett medborgarskap och att känna till sitt ursprung. Barnet har rätt så långt det är möjligt att få veta vilka föräldrarna är och bli omvårdat av dem.
Ja.
Alltså det här lagförslaget går alltså helt emot barnkonventionen, som ju de samtidigt vill göra till lag, vilket jag tycker är dåligt, därför det är inte skrivet som lag, utan det är mer liksom allmänna regler som bör eftersträvas och så. Men om nu, alltså riksdagen kan ju inte både säga att de vill göra barnkonventionen till lag och göra en sån lag som går helt emot paragraf 7.
Alltså är grejen med detta att det kommer att bli svårare för barnet att få reda på vem den biologiska pappan är?
Ja, men det är ju självklart. Därför att vi säger, det finns ju kvinnor som går ut på krogen för att bli gravida.
Ja.
Och som aldrig berättar detta. Men när de då kommer till myndigheterna och ska registrera sitt barn i född, så frågar ju då socialen som då har hand om detta: vem är pappan? Och då säger hon, det finns ingen. Jo, det gör det. Du har blivit penetrerad av någon. Du har blivit befruktad av en man.
Mm.
Och då kan hon då säga, ja, men jag vet inte vem det är. Och jag var ute på krogen. Och då är det faktiskt sociala myndigheternas ansvar att försöka så långt det går ta reda på vem det är. Och det händer ju rätt ofta, vad jag förstår, att det är kvinnor som, du vet, uppger 3-4 olika möjliga pappor.
Mm.
Och så kallas de in och så får de lämna blodprov därför att man har ansett att det är viktigt för barnet att känna till vem som är den biologiska pappan. Sen kan man ju inte tvinga honom att ta ansvar. Och, men jag menar, så det går ju också emot det. Därför säger jag, det här är bara till för att krossa kärnfamiljen. Att liksom göra så här, nej men det är ingen skillnad. Man kan ha 2 mammor. Ja men då spermier, det bryr inte vi oss om.
Nej, och precis, framförallt är det ju synd om barnen. Och man har väl precis ganska nyligen ändrat en annan grej som jag tycker är ganska konstig. Det var väl om det var 2013 man gjorde om det. Det här att man inte behöver sterilisera sig längre när man byter kön.
Ja.
Vilket ju kanske ställer till det lite. Därför att, jag vet inte, det kan ju bli hur konstigt som helst. Min mamma är min pappa och...
Alltså det är så fasansfullt. Och jag menar, vart har barnperspektivet tagit vägen? Alla dagens politiker i riksdagen har ju de bryr sig bara om vuxna. Ja, men bögar ska ha rätt, transpersoner ska ha rätt, och de ska ha rätt, och de ska ha rätt, och de ska få skaffa barn. Vem tänker på barnen? Ingen tänker på barnen längre.
Nej, inte alls. Och det är mänsklig rättighet att ha skaffa barn, som det heter.
Det är det
som
inte.
Att det är som att skaffa hund ungefär. Mm. Och, ja. Det är någonting du gör för att du känner för det.
Mm.
Det perspektivet har verkligen hamnat i bakgrunden.
Och det är också för att, det är inte bara, alltså det är ju för att förstöra all vår koppling till Sverige.
Ja.
Så det är inte viktigt var du kommer ifrån, vilka dina förfäder var, hur de kämpade för att bygga Sverige till det fantastiska samhälle det var innan det blev Absurdistan. Ja, det är så hemskt. Alltså det här gör mig så ont.
Men, ja, jag vet.
Ja, och sen så vill jag också puffa för Patrik Engelaus artikel i Det goda samhället. Som han har gett rubriken en möjligen paranoid betraktelse. Men jag tycker inte alls att det är paranoid att tänka som han gör. Och då går han igenom det här med Pride-festivalen. Han var tydligen och tittade på den.
Mm.
Han konstaterar först att Prides och RFSLs främsta syfte det är att skälla på Sverigedemokraterna.
Mm.
Den andra observationen, som är min egen privata och kanske inte delas av andra, är att själva Pride-paraden var en osmaklig föreställning. Där fanns hel- eller halvnakna, ofta feta och motbjudande kroppar som skamlöst bjöd ut sina skavanker till beskådande, ofta med obehagliga attribut som kedjor. Alla var inte sådana, det fanns också människor man kunde betrakta med behag. Och så säger han att detta kommer ju ända från slutet på 1800-talet. Där man myntade det franska begreppet épater le bourgeois. Alltså chockera medelklassen. Och det var mottot för de självutnämnt dekadenta poeter. Som gjort det till sin livsuppgift att väcka anstöt hos vanliga människor. Exempelvis Charles Baudelaire och Oscar Wilde. Tricket fungerade den här gången också. Men det viktigaste han sen kommer in på det är det här med finansieringen av RFSL.
Ja.
Och han konstaterar ju, jag har ju skrivit om detta flera gånger, bland annat i Dispatch International, att det är ju omöjligt att få reda på var de får pengarna ifrån. För de får ju bidrag från alla möjliga, men eftersom de är en ideell organisation så behöver de inte redovisa. Och om du ska få reda på vilka landsting, kommuner, vilka statliga bidrag de får, då måste du som journalist vända dig till alla olika myndigheter och begära ut hur mycket pengar har ni gett till RFSL. Det är, alltså jag försökte göra det, men jag stöp. Alltså det, jag hade fått sitta i flera år för att kunna reda ut det här.
Ja. Mm, ja, det är verkligen en nästan omöjlig uppgift och extremt otacksam dessutom, för att precis som vad gäller vissa andra saker så får man obehagliga anklagelser mot sig om man försöker ta reda på hur det faktiskt förhåller sig. Så att,
Ja, och detta är väldigt, väldigt allvarligt eftersom HBTQ-lobbyn är Sveriges mäktigaste lobbyorganisation. Och det är inte bara det att de får så mycket pengar och att ingen vågar kritisera dem eller granska dem därför att de har satt sig själva i en sån offerposition. Det är inte bara det som är det otäcka, utan det otäcka är ju då hur de på andra sätt också påverkar. Jag råkar ju veta att på Rosenbad arbetar det massor med människor som har gått direkt ifrån RFSL och HBTQ-aktivism in i departementen. De sitter som presssekreterare, de sitter som personliga sekreterare, de sitter som politiskt sakkunniga. De är överallt. De har infiltrerat hela Rosenbad.
Vad ska man göra då för att sätta stopp för dem?
alltså för det första måste vi ju börja alltså kritisera dem och granska dem och begära att det får vara slut med de här dolda skatte. Någon måste, alltså, men det är ett sånt stort arbete. Det måste ju komma en helt annan regering. Det måste komma en helt annan riksdag som liksom säger, nej, nu är det slut med det här. Vi kan inte bara kasta pengar över er och ni ska inte styra det här landet.
Ja, precis. Det gäller inte bara dem, utan det är ju massa organisationer, jäkligt tveksamma organisationer som får pengar och bidrag. Visst. I dagens läge, inte minst islamistiska sådana och andra. Det är ju ett, men det är väl det här med att dränera träsket som ska till.
Ja, så är det.
Man måste på något sätt alltså, kasta ut så många som möjligt och börja om från scratch, därför att allting är helt infekterat och infiltrerat av galningar.
Mm, exakt. Och det blir ju svårt för vilken regering som än tillträder, därför att det är ju så många tjänster. Man kan ju inte byta ut alla tjänstemän, för då kan man ju inte få ut arbetet.
Nej.
Så att det kommer att bli jättesvårt. Och i och för sig, om det nu blir en borgerlig regering, så kan de nog byta ut ganska många, eftersom det inte är så länge sedan de hade personer som arbetade när de jobbade på Rosenbad.
Är inte de också smittade då?
Jo, antagligen.
Ja.
Men sossarna är värst.
Ja, jo, absolut.
Och Miljöpartiet såklart. De är ju, oh, de älskar ju HBTQ-aktivister.
Du, innan vi avslutar, ska vi bara ta en liten kort stump om SD-kvinnan som spelade Kiwi?
Ja, det måste vi ju.
Alltså det var ju i söndags då så exploderade nyheten att allas vår Mattias Kiwi-Kivilainen, vår kära mångårige vän och medarbetare, han har ju då gjort en låt som heter Svenska vita och som låg på YouTube. Och det visar sig att Aftonbladet har snokat reda på att en SD-kvinna har länkat till Kiwis låt och likat den. Det, ja.
Tänka sig, och hon var inte vilken SD-kvinna som helst, hon var väl första namn på fullmäktigelistan i Växjö.
Precis, Elisabeth Pettersson heter hon.
Mm.
Och vad tror ni hände? Det är inte jättesvårt att räkna ut. Det första som hände var ju då att Kiwi fick massor med träffar på YouTube på sitt klipp. Den var uppe i, vad sa, han hade berättat för dig att han hade över 10 000 träffar på några timmar.
Ja, visst. Och det är ju fantastiskt, och det får vi ju tacka Aftonbladet för.
Ja. Men sen, så, ja just det, nästa grej som händer då, det är ju att Mattias Karlsson, som är Sverigedemokraternas gruppledare, han går ju ut då och spyr galla över den här Elisabeth och tackar kvällstidningarna för att de är behjälpliga med att hjälpa SD och rensa ut gravt ideologiskt avvikande tokstollar, som han kallar det. Och nu försök hålla igen nu, Ingrid. Jag vet att han trycker på all fel knappar totalt hos dig, Mattias Karlsson. Men liksom, ta ett djupt andetag nu.
Mm. Ja, det är väldigt obehagliga med detta, det är ju just att det visar, som jag sa innan, att Sverigedemokraterna är det parti som i allra största omfattning låter sig styras av medierna. Jag har väl aldrig hört någon annan från något annat parti tacka kvällspressen för att de avslöjar ideologiskt avvikande tokstollar. Jag menar, de flesta är liksom, okej, då får vi får väl utesluta den här då, så får vi pudla. Och det är ju en av anledningarna till att jag älskar Gustav Kasselstrand så mycket. Partiledaren för Alternativ för Sverige.
Som gillar ju, du honom?
Mm, som ju besvarade Dagens Nyheters upprördhet över ett klistermärke på ett alldeles strålande sätt och kallade dem för Dagens Dumheter. Jag har ett land att rädda och ni vill diskutera klistermärken, skärp er.
Jag tror det är en bättre approach att den här Trump-inställningen att ni kan bara fara åt HE, jag gör vad jag vill.
Mm.
Och du och jag har ju varit inne på det tidigare i andra program som vi har gjort, att vår rekommendation till folk som utsätts för drev, det är att pudla, aldrig backa, aldrig be aldrig om ursäkt, håll dig till din linje, säg hellre jag har inga kommentarer än att börja svamla en massa. Därför att när mainstream-medierna känner när de vittrar blod i vattnet så är de som hajar. Ja. De kommer att komma simmande allihop och det kommer bara bli värre och värre och värre.
Mm.
Och de kommer inte att sluta förrän du har målat in dig i ett hörn där du liksom måste ta till drastiska åtgärder. Och givetvis var ju, jag menar, alla förstår ju vad som hände med den här stackars Elisabeth. Hon blev ju utesluten omgående.
Alltså hon blev det?
Ja, det så jag har hört i alla fall.
Aha. Ja, men det kan de ju... Men det spelar ju ingen roll, för hon står ju fortfarande. De kan ju inte ändra sina vallistor nu. De är ju spikade ju.
Hon kan få jättemycket personkryss nu.
Ja, det så när hon väl kommer in i fullmäktige så kanske hon går över till AFS.
Ja, vi får väl
men jag vill bara säga det också, att Kiwi kastades ju ut från YouTube.
Ja.
Men men han finns ju på Spreaker, så att vill man lyssna på Svenskar i vita så ska man gå till Spreaker och så söker man på Kiwi and the Dog Boy. Så då kan man lyssna på den och på många andra fina bitar som vår Kiwi har gjort. Men du, och då vill jag säga, du sa ju så här att vi har ju liksom berättat om detta tidigare, hur man ska göra och hur man inte ska göra när man blir utsatt för ett drev. Och det har vi gjort i ett Nyfiken på. Och då vill jag tipsa er som lyssnar på Nyhetsveckan att ni har kanske inte upptäckt att vi har lagt ut ett nytt Nyfiken på.
Det gjorde vi bara helt nyligen, för någon dag sedan. Så att det ligger ett sprillans färskt NP som handlar om fake news och vandringssägner, som ju är så aktuellt i dessa dagar.
Ja, och vi och nu finns vi, just Nyfiken på finns också på Podbean, för att det är ju så att väldigt många människor vill ju lyssna i telefonen, och då är liksom Podbean mycket bättre. Man kan ha Spreaker också, men nu blev det Podbean för det här. För ja. Kokta grodan är ju där och vi gillar ju dem. Så att vi tänkte, kan vi vara i lag med dem där?
Vi gör som dem. Vi härmar dem.
Ja, vi härmar dem. och vi ska ju lägga ut nu både på YouTube och på Podbean. Det första Nyhetsveckan ligger inte på Podbean beroende på olika tekniska problem. Mm, för att vi inte är några tekniker. Men... Och jag vill också då passa på att uppmana er att stödja oss med donationer. För att vi har inga andra inkomster. Så att om inte ni hjälper oss så kan vi inte fortsätta göra Nyhetsveckan och Nyfiken på. Och vår hemsida som vi hoppas kommer upp idag. Fredag blir det ju när vi släpper det programmet.
Ja.
Jag vågar inte lova helt. Men de som gör sidan säger att jo, fredag mitt på dagen. ingridochmaria.se.
Det ser vi verkligen fram emot, och som sagt, stötta oss gärna och bli gärna månadsgivare på PayPal om ni har möjlighet, så att det blir liksom lite kontinuitet i det och vi kan få lite hum om ungefär hur vi ligger till ekonomiskt och så. Vi gör detta helt utan skyddsnät, och eftersom vi är journalister så är detta vår enda försörjningsmöjlighet, det är att göra journalistik online. För det är, som alla förstår, så är det ju ingen mainstream media som någonsin skulle få för sig att anställa mig och Ingrid i dagens läge.
Nej, verkligen inte. Och jag vill ju också säga då att ni kommer ju få se att vi kommer göra riktigt bra journalistik. Och jag ska ju iväg till Sydafrika om några dagar, och det kommer komma reportage och säkert filmer och så också därifrån. Men jag vill ju säga till er att bankgirot är 831-4742. Swish är 0760-311-017. Och PayPal, då måste man själv ha ett PayPal-konto. Och så söker man upp ingridcarlqvist@gmail.com. Det ska inte vara någon punkt. All den här informationen finns ju på YouTube och på Podbean och på hemsidan när den kommer upp. Och sen så kan ni ju sätta en valfri månadssumma. Så blir vi jätteglada, för nu måste vi få snurr på det här, Maria.
Ja, och snälla, sprid och dela våra program så mycket ni bara kan. Och tryck tummen upp på YouTube.
Ja, och med de orden så säger vi tack för idag.
Tack så mycket, ha det bra allihopa.
Puss och kram.
Hej då.
Veckan med Ingrid och Maria.